Der har været et forfærdeligt overfald i Sverige, hvor fire unge medlemmer af aktiv klubber er gået rundt og har slået brune svenskere ned i gaderne alene på grund af deres etnicitet. Jeg har lyst til at spørge, om det også er en aktiv klub, når brune danskere går rundt i gaderne og slår hvide danskere ned alene på grund af deres hudfarve.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Det var helt mørkt rundt deg da vi skulle ha møte denne uken også. Stupmørkt. Kun stearinlys i bakgrunnen. Stupmørkt, det sier vi på norsk.
Stupmørkt?
Ja, det er helt mørkt.
Svart. Ner som for et stup. Ja. Ja, det kjennes nesten så. Becksvart var det her. Det, alla lampor slocknade samtidig i alle hus rundt omkring meg.
Ja, ja. I Stockholm.
I Stockholm. Det var 20 000 var drabbade. Jag var en av dem.
Mm. Ja, och det var en del svenskar som satt fast i elevatorn, alltså i, ja. I hisser.
Mm.
Ja.
Alltså vi hörde räddningstjänsten hela tiden som körde förbi med sina sirener och våran hund Roffe då, snart ett år gammal, ja. Ylade i kapp med de här sirenerna. Han var väldigt orolig den här kvällen när allting slocknade.
Nej, det är så dramatiskt, ikke? Alltså ett helt dunkelt Stockholm. Folk sidder fast i deres elevatorer. Sirenerne lyder fra gaden, og hunden istemmer med hyl. Ikke? Men det hele var jo bare en opdatering af et system. Det var jo ikke russerne eller noget, der gjorde det her, som jeg forstår det.
Ja, først så de så, og så var det en kabel, som det var fel på, hvad jeg forstod. Men visst tænkte man det første, som hände då, at det er nogen, som vil os illa, at det her er en attack.
Ja. Men hvordan går det med din preppemann? Var det frem med dieselaggregatet?
Men jeg kan se, at det sattes upp en lista hemma på mig på allt som måste inhandlas nu, som man måste ha.
Ja, men det är nästan lite skamfullt när man har reagerat. Alltså jag reagerade ju också sådan där, shit, nu kommer russerne, ikke? Det är nu de kommer, ikke? Och så efterföljande, när det så inte var russerne, men en systemfejl eller ett kabelbrud, så har man det lidt som man, som jeg kan huske, jeg havde det dengang som ung, hvor jeg prøvede, og jeg troede ligesom, jeg havde noget kørende med en pige, og i det, jeg læner mig frem for at kysse hende, og hun siger, hvad laver du, Hassan? Vi er jo bare gode venner, ikke? Altså, den der ydmygelse, man kan opleve ved begejstringen, ved udsigten til, hvad hedder det, til drama, den er så intens, altså.
Det er også... Jeg kan jo trøste dig lidt da, Hassan. For samme uken så er det svenske kraftnettet hacket, og der er den største lækagen nogensinde, som kan være på vej ud med enorme mængder data, med koblinger til Rusland. Så du kan slappe helt af.
Nej, det var godt. Det er jeg glad for at høre.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Aktiv klubb Sverige beskrivs av Säpo som ett växande våldsbejakande högerextremt nätverk. I filmer på Aktiv klubbs sociala medier visas gruppens högerextrema aktioner men också kampsportsträning.
Vi har snackat om marschen mot höger i stadig större delar av den västliga världen. Ytterst ute på högerkanten är de så kallade aktivklubbarna som får stadig större fotfäste och i Norden och särskilt i Sverige. Kan si helt kort at aktivklubb eller aktivklubb er et løst nettverk av høyre ekstreme treningsgrupper som har dukket opp i flere europeiske land. Det kommer fra USA. På overflaten så ser det ut som en vanlig treningsgruppe for menn, men ser du litt nærmere så finner du symboler fra nynazistiske miljøer, russisk propaganda, en idé om at hvite menn må reise seg igjen. Utspringer fra USA, men flere av de i Europa har også tette bånd til andre ultranationalistiske grupper og internationale høyre ekstreme miljøer. Men de har nå tatt til gatene, vil jeg nesten si, i Stockholm. Der er fire som nå er fengslet for vold ute på byen, blant annet. Men hva skjer også?
Ja, det är fyra stycken som ställs inför rätta den här veckan. Som alltså är tillhör Aktiv Club. Och på 30 minuter, på en halvtimme, så misshandlade de tre personer med invandrarbakgrund. Väldigt systematiskt gick de från den ena till den andra. Och en man blev misshandlad medvetslös. Han förlorade fyra tänder och hörseln på ena örat. Så det här är ju, de har ju ett våldskapital. Och det jag tycker är intressant är att många av dem kommer från Nordiska motståndsrörelsen.
Mm.
Och det är alltså en nazistisk organisation som ju har då ett dokumenterat stort våldskapital. Nordiska motståndsrörelsen fick USA plötsligt för sig att de skulle terroriststämpla i våras. Och då hände ju det som många av oss har varnat för, nämligen att de medlemmarna där letar sig in någon annanstans. Och några av dem har då kommit till det här nätverket Aktiv Club. Och då är frågan, vad ska man göra med den här aktivklubben då? Mm. Och Socialdemokraterna vill ju förbjuda aktivklubb här i Sverige. Kanske för att de vill hålla frågan vid liv. Därför att, som ni minns, i somras så avslöjades ju en svensk minister, Hans Son, som hade varit medlem.
Ja, Johan Forssell, migrationsministerns son, var medlem av aktivklubb.
Ja, kanske är det så att Socialdemokraterna vill förbjuda det här därför att man vill hålla den skandalen vid liv. Mm. Därför att det är ganska svårt att förbjuda ett nätverk som är så här löst, skulle jag säga.
Det är intressant med sønnen til Forssell, fordi jeg har lest i en rapport at etter at Donald Trump inntok det hvite hus igjen, så har aktivklubbevegelsen har blitt mer ungdomsfokusert.
Mm.
At den retter seg mot enda yngre. Og det er jo interessant. Hvorfor gjør den det? Og særlig etter drapet på Charlie Kirk, så har det vært en sterk bevegelse i den retningen.
Mm.
När utnyttjar situationen, kan man säga.
Det kan man säga. Men jag tror att bland unga män uttaget just nu så är det ju en rörelse som är kraftigt högerorienterad, men som har kroppen som ideologi, kan man säga. Som både estetik, men som vapen och som maktresurs på det här fascistoida sättet. Och den här manliga kroppens revansch på något sätt på väldigt mycket av feminiseringen av samhället och alltihopa där som man har pratat om så länge och som de är så sinta och irriterade på. Så kommer de här då och faktiskt då utnyttjar sitt våldskapital också.
Ja, det finns ju både i Norge och Danmark och Hassan.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har forsøgt at finde ud af, hvor mange mennesker det drejer sig om det her. Det er nærmest umuligt. Altså, den danske efterretningstjeneste gør opmærksom på, at aktivklubberne findes. Og man har et fokus på dem og vurderer, at trusselsniveauet fra højrefløjen er generelt, hvad det så end betyder. Altså, tilsvarende har man fra venstrefløjen et trusselsniveau, der er generelt. Ikke?
Mm.
Der er 2.200 mennesker, som følger de her grupperinger på de obskure sociale medier. Ikke? Mm. Det er, hvad man har kunnet finde ud af, men det kan jo være, at halvdelen af dem, der følger den her gruppe, er journalister. Det ved man jo ikke noget om. Altså, det eneste tal, jeg har kunnet finde frem til, som er en eller anden form for definition på aktive medlemmer af de her aktive klubber, er 80 personer, altså 80 personer, ikke? I Danmark. Men altså, det er ubekræftet, og jeg kan ikke, altså, jeg kan simpelthen ikke sige noget om, hvor udbredt den her bevægelse er. Mm. Men overfaldet i Sverige er forfærdeligt. Altså, det er decideret forfærdeligt. Det er fire unge mænd, som er mellem 20 og 23, som går på rov i natten, altså i jagten på brune mennesker, som skal overfaldes. Og det er ikke nok at slå dem ned. Altså, de skal slås ned, og så skal de trampes sønder og sammen. Ikke? Det er virkelig vildt. Det politiske attentat, kan man kalde det, ikke? Fordi det handler om etnicitet alene. Og det er, altså, det er jo sådan noget, man absolut ikke under nogen omstændigheder kan hvad hedder det, udtrykke noget som helst andet i forhold til en foragt.
Det er noe inne i det du sa også om denne kombinasjonen av styrketrening, penger og damer, krigsromantikk. Der er en av disse på Telegram, som er jo den kanalen, der er egne Active Clubs hva man skal si, grupper på. Der er en som kaller seg The Scandinavian Colonist, for eksempel, som både er influencer og driver med hyllest av klassisk arkitektur på den ene siden, og hyllest og nikk til fascisme på den andre. Altså det er, jeg synes det er noe veldig interessant i liksom selve tankegodset.
Ja, visst er det.
Og så må jeg jo innrømme at jeg har alltid tenkt om Sverige. At det er det landet i Norden, kanskje i verden, som er mest trendsensitive for hva som skjer i USA. Hver gang det skjer en eller annen trend i USA, så går det 5 minutter, så er Stockholm i gang.
Og det er
uansett. Det er bemærkelsesværdigt, fordi danskerne, ligesom dem, der har lagt sig så tydeligt i slipstrømmen af USA's politiske beslutninger, så er det åbenbart den amerikanske kultur, som er mest inspirerende for svenskerne. Meget spændende.
Det er det. Men, og det tager 5 minutter, så er de der, og det er det, som på en eller anden måte også sker nu. Og dette kommer fra USA, og nu eksploderer det på et eller andet vis. Altså, ikke store detonationer, det snakker om her, men det siger nogen ting om tiden.
Ja, det gør det, men jeg skal også sige, at det første ursprunget er ju kontinenten på 30-talet, europeiska kontinenten.
Helt sikkert. Det er nemlig det første udspring, ikke? Også for den, hvad hedder det, ret store nazistiske bevægelse, der har været i det svenske samfund, som jo er altså mindst 10 gange så stor, som den nogensinde har været i Danmark, ikke? Efter, i hvert fald efter krigen. Altså, vi har jo haft nogle 100 medlemmer af de nazistiske bevægelser i Danmark, ikke? Mens det i Sverige jo har været betydeligt flere. Ikke?
Ja, mellem 800 og 1000 medlemmer har Nordiska Motståndsrörelsen haft. Det er en konstant siffra. Og det er naturligtvis betydeligt flere, man har haft kanskje for at Sverige ikke var med i kriget på det sättet som,
ja, det kan være.
Som ni var.
Ja. Men altså, det der interesserer mig lidt, det er jo, at vi her sidder og kobler, nogle diskussioner af kønsidentitet og politiske idealer med fundamentalisme, ikke? Og det kan jo også være rimeligt nok at gøre det, og det man jo må observere, det er, om det politiske højre i Danmark er i stand til at tage kategorisk afstand til denne her type bevægelser, altså som aktive klubberne er, ikke? Som jo er nazistiske i deres struktur, altså som tror på genetisk overlegenhed og så videre, ikke? Og altså, jeg ser ingen steder andet end et behov for at lægge stor afstand til netop dette fænomen, både i Norge, Sverige og Danmark, ikke?
Absolut.
På samme måde, som jeg mener, at den etablerede venstrefløj jo bør og skal, og også oftest har gjort, altså lagt afstand til politisk fundamentalisme på venstrefløjen, ikke? Og når man gør det, så kan man jo, selvom man måske har nogle fælles begreber, og måske endda nogle enkelte fælles idealer, så kan man jo godt, holde tungen lige i munden, og både kunne rumme, at der foregår nykonservative bevægelser, som vi godt kan rumme inden for vores demokratiske ramme, og at der forekommer bevægelser, som vi ikke kan rumme, og ikke ønsker at rumme inden for vores ramme. Ikke?
Det jeg tycker er interessant, det er, at en af de her mænden, som blev mishandlet, han talar ut i Dagens Nyheter den här veckan, och han menar att när svenska politiker hela tiden bara klagar på invandrare, att vi borde inte ha tagit in så många och de borde inte vara här, så minskas avståndet till, alltså våldet legitimeras, och han får stöd i den här uppfattningen av en som är knuten till den här näringslivets borgerliga tankesmedja Timbro, som också säger samma sak, att om de folkvalda hela tiden börjar klaga på invandrarna, så blir avståndet kortare till våldet på gatan. Så det handlar inte bara om att ta avstånd från, Aktiv Klubb, utan det handlar ju också om hur vi pratar om alla som bor i Sverige. Det är där jag tror att den stora insatsen, den viktiga insatsen är.
Men alltså, hvis man skulle koble en stram migrationspolitik med vold i gaderne, så skulle vi jo i Danmark altså have et samfund, som var så kammet over i gadevold, at vi slet ikke kunne holde orden på det. Og det er jo ikke tilfældet i Danmark. Altså, der er jo ikke nogen kobling mellem den stramme migrationspolitik og vold i gaderne.
Nej, jeg tror du misuppfattar mig lite, eller om jag tänker så här, men det är väl någonting som vi ska fortsätta prata om idag här då. Det är ju, tongångarna som är nu i Sverige vad gäller att skicka tillbaka folk till citat därifrån de kommer och så vidare.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Sverige vill kasta ut invandrare som jobbar och tjänar pengar, men den eritreiske flyktingen som är dömd för våldtäkt kan man inte kasta ut. Det skapar en häftig debatt i Sverige. Men för att ta det första först. Den svenska regeringen har alltså bestämt sig för att tillbakekalla permanent uppehållstillåtelse för en räcke människor i Sverige. Hör migrationsminister Johan Forssell på Agenda.
Grundregeln i migrationspolitiken, menar vi, det måste vara att man ska få ett tillfälligt skydd så länge man behöver det. Och sen om man inte behöver skyddet längre, då ska man återvända hem eller då kvalificera sig in och bli medborgare och uppfylla kraven för det.
Detta har blivit en stor debatt. Jag vet inte hur många, men det är snack om någon 10 000 eller ett par 10 000 och sånt som man önskar att tillbakekalla uppehållstillåtelsen till. Och i samtidigt så har en åpnet opp for en ganske storstilt frivillig tilbakevending, altså återvending av folk som har bodd i Sverige. Hva ligger bak her, og hva er diskusjonen også?
Ja, det er Sverigedemokraterna som for at stödja den her tidigare regeringen som vi har drivit igenom at det här är en viktig sak for dem, nemligen at man ska ta tillbaka det permanenta uppehållstillståndet, att man ska uppmana folk att lämna landet. Och det är ju många som har tvingats lämna Sverige. I Boden som ligger långt upp i Sverige, där finns ett äldreboende där 20 anställda plötsligt då fick lämna Boden därför att de hade inte papper i enlighet med de här nya reglerna. Människor som alltså har de här otroligt tunga jobben uppe i norr som ingen annan vill ha, det blir en katastrof då för det äldreboendet. Nu är det flera kommuner i Sverige då som säger att de tänker inte samarbeta med regeringen med att uppmana folk att åka hem. Jokkmokk var först, Växjö, Östersund och så vidare. Och då så säger Sverigedemokraterna att de blir, för argumentet är att det här strider mot svensk människosyn. Tycker de i de här kommunerna. Och det andra är att vi behöver ha de här människorna här därför att de utför de här tunga arbetena som någon måste göra bland annat. Och då säger Sverigedemokraterna, okej, då ska ni bli av med era statsbidrag. Så det är lite amerikanska takter i detta.
Jag kan si här att kommunalråd Roland Boman i Jokkmokk, som var alltså, de har 4691 inbyggare, som sa tack men nej tack. Jokkmokks kommun har fått en förfrågan att bistå i regeringens kampanj för att förvisa människor som arbetar och bidrar till välfärden. De säger nej, detta blir vi inte med på. Och det startar på en eller annan måte en bevegelse med flera kommuner som säger det samma. Men då var alltså riksdagsledamot, riksdagsmedlem Ludvig Aspling i Sverigedemokraterna som sa att varför ska staten hjälpa en kommun som uppenbarligen inte vill ha något samarbete?
Ja, det är ganska hårda takter här i Sverige nu.
Ja. I Danmark är det i alla fall många debatter om hjemsendelse, ikke? Fordi der är ju selvfølgelig de här få människor der går rundt i gaderne och säger alle ska ut, ikke? Och så är det ju de politiska bevægelser för hjemsendelse. En av dem är liksom handlar om flyktningen som kommer fra egne i verden, hvor der ikke længere er motiv for at flygte eller i alla fall juridiske, hvad hedder det, grundlag for at betegne en som flygtning længere. Skal man så hjemsendes, når man har tilbragt nogle år i et andet land, eksempelvis Sverige, eller skal man have lov til at blive i Sverige for altid? Mm. Ikke? Det er jo spørgsmålet. Så er der jo den her med den frivillige hjemsendelse, som handler om, at staten Sverige ligesom har besluttet at give et rigtig stort beløb til dem, som frivilligt ønsker at rejse hjem. Ikke? Det er jo gået fra, jeg tror, det er nogle 20.000 til 350.000 svenske kroner, ikke, for et individ at rejse hjem, og 600.000 for en familie. Ikke?
Mm.
Og det kan man jo sige, det er en motivation. Man kan også sige, at det er et udstødelsesbeløb. Ikke? Altså et beløb, som ligesom vil gøre, at man føler sig uvelkommen, at man får det tilbud. Det er der jo flere, der har udtalt. Ikke? Så er der jo et andet spørgsmål, som jeg synes er det mest dominerende, og det handler om, når man er på ophold i en nation, og man begår kriminalitet, hvad skal der så ske? Skal man have lov til at blive?
Ja, exakt. Jag måste bara säga det då, det här med flyktingstatus och sådär. Om vi tar den här mannen som då har blivit misshandlad, fått sina tänder utslagna och hörseln förlorat, han som blev misshandlad av Aktiv Klubb. Han kom från Syrien. Han är ingenjör i Syrien, är nyexaminerad ingenjör. Här i Sverige så har han jobbat på bageri, han har röjt snö uppe på tak och så vidare. Han är här med sin fru. Arbetar, gör rätt för sig. Ska han inte få vara här då? Det är den här frågan som man måste ställa sig, och det är lätt att ha principer och sådär, och sen så är det alltid, handlar det ju om enskilda människor.
Det är nettopp det, och det blir ju extra satt på spissen, som Hassan säger, når det bryter mot hele rettferdighetssansen. For nå kan vi gå over til den saken som virkelig har blitt diskutert i Sverige, nemlig en eritreisk flyktning som er dømt nå for voldtekt i Skellefteå, og som ikke kan sendes ut fordi han er eritreisk flyktning. Og hovrettsrådets Lars Viktorsson forteller på SVT varför han inte kan sändas ut.
Det var ett mycket allvarligt brott, men det krävs att det är ett synnerligen allvarligt brott. Och i en jämförelse med andra rättsfall och gjorde vi den bedömningen att det nådde inte riktigt ända fram.
Och detta har blivit också ett himla bråk också.
Mm. Ska säga att han, den här mannen, dels har han flyktingstatus, och då är ju det Europakommissionen som reglerar sånt. Men dels så har han inte använt tillräckligt mycket våld för att det ska vara en grov våldtäkt. Mm. Han har inte använt kniv, och han har tagit strypgrepp och så vidare. I det här ligger ju också att vad är en grov våldtäkt och vad är en våldtäkt av normalgraden. Och den här mannen har alltså tagit tag i kvinnan. Han har kysst henne mot hennes vilja. Han har tagit på hennes bröst och på hennes rumpa. Och han har haft ett eller två fingrar ner i trosan och kommit åt hennes kön. Det är inte en grov våldtäkt, utan det är en våldtäkt av normalgraden. Och först så blev han frikänd. Det tyckte jag var väldigt märkligt i tingsrätten. Så överklagades det, och så blev han dömd i hovrätten av en erfaren rätt där som har dömt i många sådana här fall. Och det här, det är klart att det är ett stort pedagogiskt problem att förklara då för svenska medborgare att vi tolkar bara lagen, så här ser lagen ut.
Mm.
Man har inte rätt att kasta ut honom, att döma honom till utvisning så som lagen ser ut.
Och här har Elon Musk och Donald Trump och all möjlig slags skickelser blandat sig in i debatten.
Donald Trump junior tycker, vad är det som händer i Sverige? Det är som vanligt, och snart kommer väl Viktor Orbán och hacka på oss också. Men det är klart att det här, jag tycker att det här ska upp till diskussion. Jag tycker inte alls att det är konstigt att vi pratar om det här i Sverige. Nu vill ju regeringen, alltså statsminister Ulf Kristersson, se över de här reglerna då, som ju faktiskt går tillbaka till Europakommissionen. Mm. Ja. Det här är
knepigt. Ja, alltså när man har sådana begivenheter, eller vad helvede, man skal kalde det. Altså, mm-hmm. Den type resultater af konventioner og regler og lovgivning og sådan noget, så gør man sig jo sårbar for intern og ekstern kritik, ikke? Mm. Hvis man nu er et meget flygtninge-positivt menneske, ikke? Så må man jo tænke, at de her enkeltsager er det værste for flygtninges status i fremtiden overhovedet, ikke? Fordi når man ser, at en voldtægtsmand ikke kan blive hjemsendt på grund af konventionerne, så vil man jo i al fremtid tænke, vi skal jo ikke have flere flygtninge ind, fordi vi kan ikke hjemsende dem på grund af konventionerne, hvis de begår lovbrud i fremtiden, ikke? Mm. Og det er også et argument, ligesom at huske på, ikke?
Men jeg kan fortelle om denne en annen historie da, som er en tilbakevending som jeg må si at jeg fullstendig støtter. 36 år gamle Salma Nadaf, som er en av de største TikTokerne i Danmark. Har du hørt om henne, Hassan?
Nei.
Hun har 1,5 million følgere eller noe sånt. En av Danmarks største influensere. 3 millioner på TikTok faktisk. Det gjør hennes kanal til en av landets største.
Og hun, jeg er ikke på TikTok.
Nei, men hun reiser nå altså tilbake til Syria, tar med seg sine barn, på grunn av Pride-flagget, skriver Expressen.
Hva? Ja.
Fordi hun vil ikke at barna hennes skal vokse opp på en plass der seder og tradisjoner som inte ligner våre. Det sier hun til Expressen. Og da tenker jeg...
Låter som aktiv klubb som har attackeret Pride-festivalet.
Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, hun er homofobisk og ønsker ikke, at hendes børn skal vokse op i Danmark, hvor man ser Pride-flaget. Ja. Og derfor flytter hun tilbage til Syrien.
Yes.
Seriøst?
Seriøst.
Okay.
Jamen, jeg tenker heier den tilbakesendingen.
Det er et fantastisk, fænomen. Det synes jeg, der er helt genialt. Jeg kunne godt tænke mig at komme med en lille tilføjelse, for jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det her, om det her også tæller som aktiv klub, når man har 6 mænd af anden etnisk herkomst, som går ned i den københavnske metro og ret fokuseret på baggrund af etnicitet, går efter at overfalde hvide borgere, altså hvide mænd. Er det også en form for aktiv klub, eller hvad kalder man det her?
Nej, men det er sende hjem, tænker jeg i hvert fald.
Ja, men det er jo naturligvis en alldeles, det er precis lika fruktansvärt som det vi har pratat om i Sverige. Det er ju fruktansvärt. Men aktiv klubb är ändå, det är en globalt växande organisatorisk fenomen. Det är ju en nätverksgrej, så det är mer organiserat.
En politisk överordning.
Ja.
Men
det är säkert ideologiska övertygelser från de som har misshandlat i Köpenhamn också, fast från det andra hållet.
Ja, der er jo nok et eller andet form for ideologisk fundament for det her, ikke? Som måske handler om religion, måske handler om magt, altså kollektiv etnisk magt, måske. For det er jo svært at sige.
De fider hverandre, det kan man i hvert fald sige. De vokser på hverandre.
Mm, visst gjør de det. Hiss
og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Har vi noe positivt å legge på bordet i dag? Har det skjedd noe fint? Har dere opplevd noe bra? Og hva er vi ikke så glad for? Hassan.
Jeg ved ikke, hvor positivt det er. Jo, lad os sige, det er positivt. Tak, Sverige. Min hiss går til Sverige, for nu står Danmark ikke længere alene i finansieringen af organisationer med tætte bånd til Hamas. Det er kommet frem, at også svenske millioner af skattekroner er sendt til den her organisation, som altså arbejder tæt sammen med Hamas. ICHR hedder den, så tak til Sverige. Min dis går til Københavns Kommune, som altså har udsendt en vejledning til sine medarbejdere om, hvilke ord man bør og ikke bør bruge. Altså alle ord, der ligesom ender på mand eller på kvinde, er sexistiske og bør ikke anvendes. Altså brandmand, politimand, jeg går ud fra også sygeplejerske og så videre, ligesom ikke fungerer længere. Andre sexistiske begreber er at mande sig op eller at tage det som en mand, og det skal altså udfases. Jeg ved ikke, hvad med tissemand og tissekone, hvad man så gør der. Men vad med dig, Åsa?
Ja, veckans hiss. Nordiska rådet har ju haft möte i Stockholm den här veckan. Och Sveriges statsminister Ulf Kristersson, han säger att Norden ska vara den mest integrerade regionen i världen.
Mm-hmm.
Bravo, säger vi. Vi ska göra vad vi kan för detta. Men, säger jag, det krävs ju också att våra länder sätter sig ner och planerar så att det bara blir tomma floskler. Vi har fortfarande inte utvärderat vad som hände under pandemin. Veckans diss. Det har avslöjats att Ulf Kristersson har lite svårt att dra gränsen mellan statsministerämbetet och sig själv som privatperson. Han har bland annat låtit sin dotter ha fest på Harpsund, som är regeringens anrika representationsbostad, och tänkt för att användas för Khrushchev, och Kekkonen och Zelensky och andra sådana där digniteter, och inte som privat fest tillhåll. Hilde, du då?
Jeg har vært på en kunstutstilling i Stavanger Kunstmuseum, som jeg vet at det er ikke så mange som kan reise til Stavanger, men det går an å google opp Mikael Rakovits, som har en utstilling der som heter På vegne av poeter og palasser. Han er født og oppvokst i USA i en jødisk familie som emigrerte fra Bagdad i Irak på 40-tallet. Og han har et så sterkt videoverk som heter I'm good at love, I'm good at hate, It's in between I freeze, som er et verk der han går i en slags korrespondanse med Leonard Cohen, rett og slett. Det er så fint. Min diss. I Norge denne uken så har det blitt diskutert knallhardt rundt Kristelig Folkepartis ungdomspartileder Ingrid Olina Hovland, som har sagt at hun selv mener at kvinner bør fullføre svangerskapet etter voldtekt, at hun håper hun selv ville ha gjort det. Jeg uenig med henne, ja, altså så voldsomt, det er ufølsomt ytterliggående, men er det lov å si det som hun har sagt? Ja, selvfølgelig er det lov å si. Så min diss går til influencer og aktivist Anine Olsen, som har startet en underskriftskampanje for å kreve at Hovland trekker seg som KrFU-leder, og over 20 000 har altså nå signert. Bu.
Bu. Vi är för yttrandefrihet här.
Ja.
Hiss och diss.
I många tio år har NRK, DR och SVT varit själva bjärebjölkene i nordisk demokrati. De har form och språk och fälles referenser och offentlig samtale, men tilliten rakner litt og litt, ikke bare fordi høyresiden har fått øynene opp over hvor kraftig redskapet er, som de har lenge snakket om ARK i Norge for eksempel, Arbeiderpartiets rikskringkasting, men fordi institusjonene selv snubler litt vel ofte. Før var anklagen at de var venstreorienterte, og handler det ofte, i hvert fall særlig i Norge og Danmark, om store feil og manglende dømmekraft og interne kulturer som ikke tåle lys. Hvordan skal disse institusjonene berges, Hassan? Du har tenkt lenge på Danmarks Radio.
Ja, det har jeg altså. Vi sender jo på altså vores respektive landes public service kanaler, ikke? Og er jo på den måde afhængige af dem, ikke? Og samtidig så, jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg fungerer jo hele tiden inden for en ramme af noget, som er meget svært at definere, men som hele tiden påvirker mig personligt, ikke? Som handler om frygt og hvad hedder det, en eller anden form for afgrænsning af ytringsfriheden, ikke, baseret i angst eller rædsel for ligesom at træde i spinaten, som man siger i Danmark, ikke, altså at ikke kun at begå fejl på den måde, at man siger noget, der ikke er dækning for, men at begå fejl på den måde, at man siger noget, som er uden for rammen af den konsensus, som man i public service har vedtaget, skal eksistere. Ikke?
Har du eksempler?
Ja, jeg synes jo, et af de klareste eksempler på, at der foregår, hvad hedder det, retorisk regulering, ikke? Det er jo, at man for nylig har fyret den her unge fyr, som var unge mand, som var ansat i DR's udviklingsprogram, ikke? Harald Toksvær hedder han, på grund af udtalelser, som han er kommet med i sin tid, før han var på Danmarks Radio. Ikke? Mm. Harald Toksvær er kendt som en meget kontroversiel debattør fra den ydre venstrefløj, ikke? Og har sagt ting og sager i sin fortid, som er ret demonstrativ, kan man sige, med et pænt ord, ikke? Og han blev på trods af det ansat, og det var der en del opmærksomhed omkring, og nu er han altså blevet opsagt igen. Ikke fordi han har sagt nye ting, men fordi der kom et fokus på ham udefra, og på den fortid, han har som debattør, ikke? Det er et helt klassisk eksempel for mig på, at man skal være så sindssygt varsom i Danmarks Radio, ikke? I forhold til, at tale helt frit.
Det som understreker litt det poenget ditt, Hassan, du mener at det ligger en eller annen form for frykt som gjør at man ikke nødvendigvis beveger seg mot høyre eller beveger seg for mye mot venstre eller har en agenda, men at man er redd for at agendaen på en eller annen måte er feil. Og i Danmark kan man jo si opp folk mye lettere enn man kan i Norge og Sverige.
Ja, det er meget let. Du kan bare kalde det omstrukturering.
Ja, men du har muligheten i mye lettere. Det er denne såkalte flexicurity, som gjør at man faktisk har muligheten til å si opp noen som... Og i løpet av den tiden vi har hatt denne podden, så er det jo ingen som har skiftet sjefer oftere enn der.
Hele tiden.
Og da blir man jo også litt engstelig for å være veldig tydelig og gjøre kontroversielle ting.
Ja, altså helt klart. Altså, og prøv at høre, nu kommer det her jo til at lyde selvsmagen. Og det er det måske også, det må andre vurdere. Men jeg har jo en oplevelse, det er måske ikke den eneste, der har, men jeg har en oplevelse af at være en af de få reaktionære stemmer i Danmarks Radio, lad os sige det sådan, ikke? Og mit privilegium er jo, at jeg ikke er direkte ansat af Danmarks Radio, altså det er en kompliceret konstruktion, men den går hen over et produktionsselskab, som går hen over NRK, som så går hen til DR. Og derfor så er der ikke nogen andre her i, eller nogen magtfaktor her i Danmark, som har ejerskabet over mine udtalelser. Det gør, at jeg føler mig lidt mere fri, end jeg ville gøre, hvis jeg skulle ud på Danmarks Radio og sidde i et studie med mine kolleger og chefer derude, og de ville sende mig blikke eller komme med kommentarer til det, jeg havde talt om ugen forinden, og det, jeg havde udtalt, at jeg mener og synes, og så videre. Ikke?
Men det er jo noe med altså, vi er jo alle, det har vi sagt, ganske glad i public service. Altså, vi mener at de har en rolle, og hvis jeg skal si noe om NRK, så er det jo nettopp at de gangene jeg opplever at liksom, det er totale feil som begås, og det kan vi gjøre, altså virkelig sitte i glasshus, at vi har sagt feil og gjør feil, åpenbart. Men det er noen strukturelle ting. Det ene er for eksempel nå at NRK sender hele Charlie Kirk-seremonien timevis uten at det blir særlig kommentert. Man bruker nesten ingen kalorier til å fortelle om No Kings-demonstrasjonene i USA, der 7 millioner skal ha gått ut på gaten og protestert mot Trump. Det er et valg her. På den samme måten så markerte NRK 7. juli at det var 20 år siden den store terroraksjonen i London. 52 mennesker ble drept, og de publiserte en reportasje der man tok bort de islamistiske terroristene som stod bak.
Ja.
Altså, de var ikke engang i reportasjen. Og man snakket ikke om det. Samtidig som man laget omtrent samme dagene, så var det en stor, nesten sånn reklamevideo for kvinner som reiste til Saudi-Arabia og dro til Mekka. Altså, det er noen sånne større liksom, valg som blir tatt, som kanskje ikke nødvendigvis er denne redselen for å gjøre feil, men det ligger under en eller annen form for agenda som man ikke helt har kontroll på.
Ja, og som er uformuleret, ja. Ikke? Altså, den er jo ikke skrevet ned på et stykke papir og udleveret til medarbejderen ved ansættelse, fordi hvis den var det, så kunne man jo sige, okay, her ved vi præcist, hvad det er, vi skal holde os inden for rammerne af, ikke? Men det er en uformuleret agenda, ikke ofte. Og agendaen handler jo primært om, at vi skal lave journalistik, men inden for en ramme, som gør, at vi aldrig nogensinde får problemer, Ikke? Og problemerne, selvfølgelig skal man undgå at lave fejl, og undgå de problemer, der kommer af at lave fejl, men det synes Danmarks Radio jo ikke altså særskilt optaget af. Det, man primært fokuserer på, det er, at man skal undgå fejl på grund af ting, som er kontroversielle. Ikke? Og det betyder, at vi aldrig får taget de sværeste diskussioner inden for public service. Fordi vi er så nervøse alle sammen.
Og så?
Nej, men jeg tænker, at den her diskussionen om public service er nervøse, eller om de er så høyre, eller framförallt vänster då, som man brukar säga. Det är lite som att lyssna på någon som pratar om sin ex-fru eller ex-man. Det är liksom sällan nyanserat, utan det är väldigt känslomässiga utläggningar som går ut på att det var bara fel på henne eller honom. Ja, bara fel så här. Om hon bara hade ändrat sig, så då hade vi fortfarande varit gifta och så här. Men det är ju sällan så enkelt i en relation, därför att medborgarna har ju en relation till public service.
Väldigt stark faktiskt.
Väldigt stark, och man reagerar liksom på det som man i den här public service, som är som en person, kanske en kropp med jättemånga egenskaper, så tar man fasta på det ena eller det andra. I Sverige skulle jag säga, Sverige har ju blivit ett annat land på ganska kort tid, och det tycker jag att public service också har blivit. För 10 år sedan så var det otänkbart att en sverigedemokrat skulle sitta i en radiopanel och kommentera någonting till exempel, och då är det självklart.
Mm. Men kritiken är nog så stor, och jag tänker ju att alltså, man kan fort få ett politiskt flertal som vill knäcka benen på public service. Det har vi sett i land efter land. För min del, jag kan bara si det med en gång, jag är fryktelig glad i public service och kringkastingen, som vi säger på norsk. Väldigt glad i NRK, och är faktiskt lite ängstlig för en dag där man mist, alltså där det teppet blir trukket under att man har en stor rikskringkasting, för det är ett av de få städerna där väldigt många norrmän mötes. Men jag skulle önska att det var möjligt att ha till och med ett radioprogram eller ett TV-program som diskuterade de tvilen og den mistilliten som folk har. Der NRK kunne svare. Sånn vurderte vi det. Det var på denne måten. I stedet for, så er det hver gang man får kritikk, så får man en sånn ullen mellomleder eller noe greier helt på toppen, som man ikke kan forholde sig til.
Jeg er fullstendig enig i din beskrivelse, at det ville være et vidunderligt program. Ikke? Men problemet er jo, at man i hvert fald i den danske primære public service virksomhed ligesom har valgt den strategi i forhold til kritik, at man lukker sig endnu mere i omkring sig selv. Ikke? Så når der opstår problemer, så bruger man netop, som du siger, de her uldne mellemledere, som stiller sig op og kommer med en eller anden forklaring på, hvorfor de ikke må forklare sig. Ikke? Og så får man aldrig nogensinde svar på de spørgsmål, man har bedt om. Og på den måde, så bliver det jo en uindtagelig borg af selvtilstrækkelighed, som man simpelthen føler, man ikke kan komme i kontakt med. Og det er jo det aller farligste for det public service, som jeg også elsker, ligesom du gør, Hilde, og som jeg mener er mere nødvendigt at have i denne tid end nogensinde. Altså den fælles platform, hvorfra vi kan fortælle historier, og hvorpå vi kan have diskussioner, ikke? Men altså, hvordan fanden skal man ligesom undgå, at public service tager livet af sig selv ved at lukke sig om sig selv? Ikke?
Altså, jeg uppfattar inte riktigt att det är så i Sverige faktiskt. Jag tycker att vi har rätt mycket mediekritik i Sverige från på alla håll och ledder och faktiskt. Men det är klart att jag också kan irritera mig på hur saker.
Men där har programmer som tar upp
det har vi.
Och inringningsprogram där folk kan ställa spörsmål.
Ja, och Sverige är ju också liksom extremt polariserat, det har vi pratat om, och då blir public service lite mer på tårna, skulle jag säga, vad gäller att ta emot kritik. Det är så
men den polarisering, ser man den på SR? Altså ser man højere populistiske studieværter, for eksempel?
Studieværter, det er någonting annat, men ja. Som jag just sa, så i olika paneler så får man, så är spektrat från höger till vänster representerat alltid numera. Så var det inte för 10 år sedan. Vårt program är ett exempel på det.
Ja, det är det.
Hassan, du kallar dig själv för reaktionär. Jag är kontroversiell i Sverige, fast från det andra hållet. Och Hilde är mer den liberala i mitten här, kan man väl säga, vår konstellation. Och vi får göra vårt program. Så det blir lite löjligt, tycker jag, att ifrågasätta om det är möjligt i Sverige. Vi sitter ju här och pratar varje vecka.
Ja, vi är också blivit censurerade på svensk radio. Ikke?
Ja.
Og så vil jeg også sige, altså til hvad hedder det, jeg bliver simpelthen nødt til at indskyde, at udtale, at jeg er reaktionær, som jeg selv gør, ikke? Det er også at tage munden for fuld, fordi jeg er ikke specielt reaktionær. Jeg holder
nej, det var,
mig altid,
jeg blev forvundet selv, når du sagde det her sammen.
Men jeg holder mig jo altid inden for rammen af, hvad der er tilladt, ikke?
Ja, ja.
De egentlige reaktionære. Mm. Altså de egentlige højre nationale, for eksempel, eller lad os sige venstre populistiske, det er lige meget. Mm. Dem har vi jo sjældent plads til. Altså jeg forstår jo godt, hvad jeg må og ikke må sige, og jeg lader så være med at sige det, jeg ikke må sige, ikke?
Akkurat det er ikke problemet i NRK denne uken her. Den største debatten på TV i NRK handler om hva står egentlig Dan By Choi for, altså denne redaktøren i Subjekt, som er et tidsskrift som blant annet har, eller en avis, mener jeg, som blant annet, der Dan By Choi har skrevet at Donald Trump er cool, og han mente også at Charlie Kirk var en god politisk stemme. Og det var, hele debatten handler om det, med stemmer ifra, unnskyld at jeg sier det, konspirasjonsland på den ytterste fløyen der, som møter hele venstresiden. Og det var en grusom debatt å se på, må jeg bare innrømme. Men at stemmene er der, det er det ingen tvil om. Mm. Så alle stemmene tar plass. Det er ikke det som nødvendigvis er det store poenget, men det er jo nettopp det å kunne diskutere de valgene som tas.
Just det.
Og hvorfor de havner der. Men dette er sagt i den aller, aller største kjærlighet.
Precis. Det er nemlig sagt i den største kærlighet til public service og til vores nationale kanal. Ikke? Altså det er jo sådan et ønske om, at man vågner op, ikke? Inden at søvnen går over i en død. Ikke? Mm.
Norsken, svensken og dansken.
Kan vi ikke gå ut på litt fred nå? Jeg trenger litt fred. Og i Danmark så har det kommet en ny antikrigssang, som er kommet ut nå fra bandet med ikke den veldig fredelige titlen Hogorm. Simon Kvam og Morten Gorm og Orny Bergman, tre solide popmusikanter fra Danmark, som altså nå har gått i fredens tjeneste og har lagt en antikrigssang der de vil altså nedlegge forsvaret.
Ja. Ja. De har så stillet sig op ude på Amager Fælled og indspillet den her musikvideo, ikke, hvor de råber ind mod København, vi nedlægger forsvaret. Og så har de så samtidig underskrevet et manifest, hvor i de skriver, at det virker dumt at tale om fred i verden, men nogen skal jo gøre forsøget. Ikke? Og så synger de så den her antikrigssang. Og altså, folk leder efter ironien i den her sang, fordi det er som om, man næsten ikke kan holde ud, at der er en regulær antikrigssang. Altså en sang, som peger på andre muligheder end oprustning. Og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, om det bare er i tiden, at vi ikke kan håndtere fredssange. Fordi jeg prøvede ligesom at kigge tilbage på de fredssange, der har været gennem årene, og det er jo altså kæmpe store sange, som alle kender globalt set, ikke? Altså, I ved, John Lennons sang Imagine. Er jo sådan en, som vi alle sammen kender, i hvert fald noget af teksten til, ikke? Hvorfor er det, at det ikke går i dag at synge fredssangen?
Men jag tycker inte att det är så konstigt. Jag tror att det måste, man måste befinna sig mitt uppe i, en, i ett krig. Som till exempel när Marvin Gaye skriver om alla svarta amerikaner som dog i Vietnamkriget. It's too many now. Extremt starkt. Och då befinner sig USA i ett djävulskt krig. Det är samma sak när Pete Seeger också blir en förkämpar för fredsrörelsen. Så gör han det med musik som handlar om en verklighet. I dreamed the world had all agreed to put an end to war. Att idag i Danmark skriva en sån här låt, det kanske är svårt att ta det på allvar. Jag tänker på 22 juli och Utöja när Nordahl Grieg då som skrev till ungdomen under andra världskriget. Han var en norsk kommunist och poet. Och det var en dikt som låg i dvala väldigt länge. Och sen så plötsligt får den en helt ny publik, en helt ny betydelse igen. Den 22 juli 2011. Mm. Det måste hända någonting. Man måste stå med fötterna i någonting. Mm. För att man ska suga i sig det här, tänker jag. Vad ska jag kämpa med? Vad
är mitt vapen? Men det där, det säger ju något om hur vanskligt det är att lage en antikrigsbevegelse. Nu är ju du ute denna uken, Hassan, i Kristelig Dagblad i Danmark och säger att vi bör slå oss samman för att vi vill vara en militär stormakt. Alltså det är i det hela att snacka om en känner fysiskt på kroppen nästan. Yeah. Att det är vanskeligt att tänka, nej men du kanske nedlägger försvaret, nu är du gal. Alltså lite sån tanke.
Ja, yeah. Alltså jag säger inte att vi vill vara en militär stormakt. Jag säger bara att vi vill vara en regulär makt, militär makt, ikke? Hvis vi slår oss samman i Norden. Det ska bör man måske bara lige i all ydmyghed.
Jag är med dig hela vägen där, Hassan. Jag vill också ha ett starkt nordiskt försvar.
Jag önskar, det är simpelthen där hela min desperation ligger. Alltså, det är den ting, der betyder aller mest för mig lige nu, det är att få etablerat det här fucking nordiska samarbete, så det inte är sådan, så vi ligger och tumlar runt med någon gränsehindringsudvalg för att förbättra förhållandena en smule. Alltså, vi ska simpelthen ha nedbrutit några gränser mellan våra nationer för allvar.
Men jag blev ju också lite bekymrad också för vad som sker i Sverige. Då Skavlan hade program nyligen igen, nytt dilemma hos Skavlan på SVT. Så var spörsmålet, vem av svenskarna vill slåss för Sverige i en krig?
Ja, just det.
Och Skavlan lager selv en undersökelse. Skavlan-programmet då är antagligen inte Fredrik Skavlan selv. 21% sa att de var villiga till att slåss för Sverige i denna lilla undersökelsen. Influencern Alice Stenlöf, som har gått viralt efterpå, sa: "Jag är inte redo att dö för Sverige. Jag känner inte så starkt för det här landet om jag ska vara helt ärlig." Den hållningen
har jag
hört.
Alltså, hon är inte klar till att dö för Sverige.
Nej. Hun känner ikke så starkt for Sverige. Og den type holdninger har jeg jo hørt masse av i Sverige. Men det kan jo være at vi kan få Alice Stenløf over til å si at jeg vil leve og jeg vil dø i Norden.
Men det er sjovt, ikke? Fordi de tal er anderledes i Danmark. Der er det cirka dobbelt så mange, som vil dø for Danmark. Og i Norge, så har man jo ekstremt... Altså, det er jo nærmest alle nordmænd, der vil dø for Norge.
Jeg tror ikke, vi vet hva det vil helt si, da.
Men det er vel også är det precis det ni vet eftersom ni har varit med i andra världskriget på ett annat sätt än vad vi har varit i Sverige. Så där, ni har liksom en krigserfarenhet som vi i Sverige tack och lov har sluppit.
Yeah. Men vad syns du om Ali Stenlöf där också?
Nej, jag reagerade faktiskt lite grann också att hon säger att hon inte vill dö för Sverige därför att hon inte tycker om Sverige tillräckligt mycket. Det var det där sista där som var lite konstigt. Att man inte vill dö, det har jag stor respekt för det vill inte jag heller.
Nej, det vill väl
och ingen. Jag måste säga att jag hoppas att jag kommer att göra mitt bästa om Sverige skulle bli attackerat. Men jag kan förstå att många är bange och faktiskt inte vill dö utan väljer andra strategier.
Men finns det ett land det går an att sända Ali Stenlöf tillbaka till?
som kan kjenne sterkt for.
Nei, men, ja,
finnes det et åter og tenning?
Det er lett å sitte og håne dem som sier så her, jeg vil ikke dø, og så jeg vil ikke heller dø.
Nei, men spørsmålet er jo ikke om man er bange.
Nei.
Altså, og derfor ikke vil gå i krig for Sverige. Mm. Spørsmålet er jo om man vil gå i krig for Sverige eller
for
ikke af principielle årsager, altså ideologiske årsager.
Visst. Nej, jeg holder med. Mm. Jeg holder med.
Og det er jo vildt, at svenskerne simpelthen ikke vil dø for Sverige, fordi hvem skal så dø for Sverige? Man kan nok ikke regne med, at nordmændene og danskerne vil gøre det, hvis svenskerne ikke selv ønsker det.
Men jeg er jo sikker på, at om Sverige skulle blive attackeret, så skulle vi stå på tårna allihopa. Det er så det funkar. Jo.
Ja, det er godt. Så... Det er godt at vide.
Vi er nødt til å gå ut på denne antikrigssangen. Hva er det vi hører her? Hører vi blant annet at de underskriverne på dette, altså dette manifestet sier her for eksempel: «Jeg heter Simon, jeg påtar meg ansvar. Jeg heter Morten, og jeg påtar meg ansvar.» Så de påtar seg her ansvar. Et veldig stort ansvar, vil jeg si, for å nedlegge forsvaret.
Ja.
La oss høre. Kanskje vi blir grepne.
Måske blir vi inspireret.
Ja.
Balladerne sænker, danskerne på, nu må det gå som det går. Kan ikke blive ved med at slå. Kald det en syg fantasi, en vild utopi. Skal alting koste en krig? Nej, jo for en hver pris. Jeg hedder Simon, og jeg påtager mig ansvar.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg, norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole-Jan Larsen, og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er hentet fra Expressen og SVT.